I den åldern som är väldigt liksom, man, det är så otroligt viktigt vad andra tänker och liksom man är så orolig för att göra fel och man ska snarare använda den tiden till att ta risker, göra misstag och lära sig de riskerna och den stora risken är att, liksom, att inte ta risk.
Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström och idag så sitter vi med Martin Sandqvist, medgrundare av Lynx bland annat. Tjena Martin.
Hallå.
Och Ludvig, är du också här?
Ja.
All right. Vi kommer prata bland annat om Martins syn på börsen, kanske någon bok, investeringar i största allmänhet, silver. Jag kommer dra upp bitcoin, fråga varför, eller rättare sagt, när ska du fatta? Och kanske lite fastigheter, kanske något småbolag, Aselio som jag gillar.
Ja, lyssna även på avsnitt 93 som vi gjorde när vi hade första intervjun med Martin. Det avsnittet har blivit väldigt uppskattat och laddats ner mer än 100 000 gånger.
När vi spelar in det här så är det 27 maj, strax efter lunch. OMX står i 16.25 och Standard & Poor 500 i 3033. Martin, har vi sett botten på börsen?
Eller toppen, ja, det där är en bra fråga. Min makrovy har hela tiden varit att det här har varit liksom ett bear market rally då och att vi ska liksom återtesta lowsen förr eller senare. Nu börjar den här hypotesen testas rätt svårt i och med att liksom börsen är så pass stark som den är. Så att, men med min tes bara kortfattat är ju liksom att corona var ju liksom nålen som spräckte den här stora kreditbubblan som vi har haft nu liksom i 30 år liksom och det skulle indikera på att det, alltså, ekonomin ser ju väldigt, väldigt dålig ut helt enkelt och då blir man ju naturligt bäsad på börsen. Samtidigt så har vi ju liksom centralbanker som går crazy och trycker mycket pengar och då kan vi liksom, ja, det är svårt att förutspå börsen i nominella termer, men som vi alltid snackat om tidigare så i reella termer så tror jag att börsen kommer göra nya lows och till och med kollapsa, alltså i termer av guld.
Ja, alltså det är ju verkligen märkligt det här med att det är ingen tvekan om att ekonomin är riktigt, riktigt svag nu och att den studsar inte tillbaka som ett V. Håller du med om det?
Absolut, och det kommer den inte göra heller. Så att det här med att man ska liksom trycka på en knapp och ska man öppna upp ekonomin, liksom, det tror jag bara nonsens. Liksom, vi kommer få leva med det väldigt länge. Sen kommer liksom, vad ska vi göra när andra vågen kommer, tredje vågen kommer? Liksom, det är någonting vi måste leva med det här och saker kommer inte gå tillbaka till normala och det normala var inte bra heller. Då hade vi en kreditbubbla och alla liksom var alldeles för högt skuldsatta och vi levde liksom en liten fantasiekonomi som funkade för de rika men inte för många andra. Liksom. Så att, det är inte heller något liksom önskvärt att gå tillbaka till den ekonomin tror jag. Utan vi måste liksom deflatera den här kreditbubblan förr eller senare. Och jag tror det kommer bli nu då liksom, med tanke på corona.
En av de saker som är på agendan och som kanske på något sätt har smygstartat lite det är att centralbanker köper aktier. Borde de göra det?
Nej, absolut inte. Men centralbanken borde inte involvera sig alls i ekonomin. Liksom. De ska inte sätta räntan, de ska absolut inte liksom vara inne och köpa diverse papper och så obligationer och aktier och sånt där. Att hålla sig borta från ekonomin så mycket som möjligt vore det bästa, men det gör de ju inte. De bara de skapar ju distorsion och liksom felprissättningar och felinvesteringar hela tiden. Så att, och det är det som har liksom drivit den här enorma kreditbubblan nu i liksom 20-30 år.
Innan vi går vidare till lite mer om finans och ekonomi så undrar vi om det är någon ny bok eller ny hobby eller nytt intresse som du har tagit till dig sen vi pratade sist för ungefär ett år sedan.
Precis, jag funderar att det var ett år sedan jag var här, var det ungefär så?
Ja, lite mer.
Ja, men jag har läst lite nu. Senaste månaderna har jag varit lite dålig på nya böcker. Nu fick jag ett nytt last från Amazon här, men det var bara jobbböcker. Men jag går lite så här perioder. Ibland så läser jag mycket nytt och sen läser jag inte så mycket nytt utan mest jobbböcker. Och nu har jag börjat läsa mycket gammalt också. Då läser jag om böcker som jag gillar sedan tidigare och det är alltid en bra grej för att det så glömmer i saker och dels så är man liksom en ny person också hela tiden så att man ser saker med nya ögon så att, men en bok så här som jag tror jag inte nämnde sist som har fastnat, den läste jag för sig något år sedan, det är den här Zero to One med Peter Thiel som jag tycker är fantastisk, liksom, ja, den satt verkligen kvar länge.
Vad var det som du gillade med den specifikt?
Men det är mycket så här liksom kontraintuitiva liksom åsikter liksom det här med att liksom hela vårt samhälle är fokuserat på konkurrens liksom, men man ska inte försöka konkurrera konkurrera egentligen. Man ska försöka att inte konkurrera. Du ska försöka skapa någonting som är helt så unikt så att du inte konkurrerar liksom. Men vi är liksom uppragda med det från barnsben liksom och skola och allt det här, så ska vi konkurrera. Och, men egentligen så borde man liksom försöka hitta, hitta någon hemlighet eller hitta ett eget sätt, eget tillvägagångssätt liksom, och slippa konkurrens liksom. För kapitalismen egentligen handlar om monopol. Det handlar om att du skapar någonting helt unikt som ingen kan kopiera liksom. Du skapar med motsen liksom, och det är det man ska försöka eftersträva. Och just att det finns hemligheter kvar att hitta också. Folk glömmer det att man tror att allt är uppfunnet och allt är skapat liksom, men det finns fortfarande mycket kvar att göra och det är lätt att glömma det liksom.
När du säger jobbböcker, hur klassificerar du jobbböcker? Är det probabilistik, är det trading, är det, vad är det för någonting?
Ja, det är liksom det är böcker om trading, det är böcker om programmering, det är ja, precis. Ja.
Skulle du hantera Peter Thiels anställningsintervjufråga?
Ja, precis.
Vad är det för hemlighet du har?
Den är väldigt enkel, för jag tycker ju liksom motsatt till de flesta, så att det är inget svårt för mig att komma på någonting som jag liksom inte håller med folk om och är väldigt övertygad om, så att det skulle vara väldigt, väldigt enkelt. Kanske lite väl för mycket då, att man har liksom den här contrarian view lite för liksom inbyggd.
Peter Thiel har ju verkligen så här härliga, fräscha perspektiv på allt möjligt. Alltså till exempel det här du säger om monopol för företagare. Alla företagare vill ju ha monopol. Det är bara det att det monopol som vi är vana vid att se, det är att det är ett stort företag som bygger sin moat inte av innovation, utan egentligen bara av någon typ av skala. Medan Thiel fokuserar på, som det här som du sa då, innovera någonting helt nytt.
Precis. Och men han har bra uttryck där liksom. Om du vill konkurrera så öppna upp en restaurang i Chicago liksom. Då får du känna på konkurrens liksom. Det är inte så roligt liksom.
Och så lyckas han ju också vara extremt bullish, trots att han samtidigt är smart och verkligen förstår saker om ekonomin. Det där är någonting som både du och jag kämpar lite med.
Jag gillar verkligen. Jag håller inte med allt han liksom förespråkar, men just den här boken var faktiskt väldigt, kan rekommendera starkt.
Och på tal om det här med monopol eller en tydlig nisch där, vad tror du är några bra eller ett bra lukrativt affärsområde just nu eller inom en överskådlig framtid?
Det där är alltid svårt. Jag är ju alltid lite jag gillar ju inte att liksom att man försöker identifiera saker i förväg. Det är väldigt svårt att förutspå för det första, att man ska hellre fokusera på det man är bra på, det man tycker är kul och se vart det tar en liksom. Men om man ska spekulera så jag tror mycket på det här med liksom digitalt umgänge kommer ju självklart öka liksom, att vi umgås mer och mer. Jag ser bara på min dotter, hon umgås ju nästan bara på nätet med på Roblox liksom med sina kompisar, och inte bara, men det är mycket häng där, och det är bara lyssna på Alexander Bard, de här som kan det där liksom, att vi kommer att spendera mer och mer tid i digitala världen liksom. Så någonting, jag har investerat i ett bolag som skapar just virtuella världar, en VR-teknikbolag som heter Mutate, och så det tror jag mycket på.
Skulle du kunna, för det första, sa du Roblox?
Roblox heter det spelet, det är typ ja, det är lite som Minecraft fast barn liksom.
Okej, och det här Mutate, kan du berätta lite mer om det?
Mutate, deras affärsidé är att bygga, att skapa en plattform för att bygga virtuella världar så att man kan umgås på liksom, och det spela på, men även liksom hänga där och de har en väldigt unik teknik för just det här som inte involverar såna här platta skärmar som man normalt sett använder när man bygger VR-världar, utan de bygger på så kallade voxlar som är som små atomer liksom, som man får mycket bättre grafik liksom.
Alltså en slags volume-pixlar.
Ja,
men och vad är det de egentligen gör med dem? De
bygger upp världar med de här små punkterna liksom, istället för att bygga med plattor liksom, och det blir väldigt, väldigt snyggt och väldigt snabbt också. De har liksom ökat hastigheten på det här enormt och är tydligen liksom i framkanten på det här, så att sen är det ju alltid ett långskott liksom, om det här blir liksom standard eller inte liksom i industrin, men det är ju inte otvivelaktigt så att vi kommer ju liksom leva mer och mer i virtuella världar liksom. Man kan ju inte se någonting annat liksom.
Har du på något sätt ändrat din egen vardag eller ditt eget sätt att investera på den senaste tiden?
Nej, inte mer än att man försöker hela tiden vidareutveckla sig och skapa nya liksom, metoder och förbättra de metoder man har. Jag har gått lite mer åt att försöka systematisera det jag gör och skapa liksom, en till portfölj där som är en helt systematisk variant av det jag gör, som försöker liksom, replikera mina tankar och idéer på ett systematiskt sätt, för att man kan få mycket bredare, man får liksom, en bredare portfölj, man kan hantera fler marknader och det blir en viss diversifiering att ha en sån portfölj också. Så det är en sak som jag håller på med. Och sen håller jag även på liksom att försöka reverse-engineera renaissance lite. Jag läser rätt mycket böcker och lyssnar på mycket föreläsningar och försöker liksom börja förstå vad de egentligen gör, och jag tror att jag kommer på lite, inte deras hemlighet, men i alla fall liksom en bit på väg där man skulle kunna försöka skapa en, liksom en inte en kopia, men någonting som liknar det som kanske är lönsamt.
Och Renaissance kan man ju läsa om i The Man Who Solved the Market. Det, jag tycker det är en riktigt, riktigt bra bok. Jag antar att du också gör det.
Ja, det är en av de böcker som jag håller på att läsa om nu. Den är fantastisk, för den drar ju hela hans Simons bakgrund och hela hans liksom, ja, hur mycket han liksom, han struggle med marknaden och hur liksom han kämpade för att komma fram till just medaljen och Renaissance.
Hur bygger du de här modellerna? Är det MATLAB fortfarande eller programmerar du på något annat sätt?
Nej, det är MATLAB. E-signal har jag som verktyg för att titta på grafer och så feeda in det i Excel, och så bygger jag liksom där, rotar jag mycket med datan och sen för in det i MATLAB för att göra de tunga beräkningarna liksom.
Och på tal om det här med trading, jag minns sen vår första intervju för 25 minuter, då var det mycket snack efter den intervjun om Kelly Criterion. Skulle du kunna förklara det begreppet och hur du använder det?
Jag använder det personligen, men alltså Kelly, det är bara en formel egentligen där man kan beräkna vad den optimala bettingstorleken eller procent av ens kapital man ska betta på varje enskild affär för att maximera sin totala avkastning och minimera risk of ruin helt enkelt. Och den, men jag vill jag alltid betta väldigt mycket då, och jag är inte speciellt komfortabel med så stora bets liksom, utan jag gillar med att sitta på en varrisk i portföljen och försöka tjäna liksom 15-20% per år.
Det här är också lite lustigt. Alltså, för det första, Kelly är ju någonting som många, inte minst sportbettare, pratar om. Och även de som är Kelly-fans använder halva Kelly. Kelly genom två tycker de är optimalt, trots att Kelly redan från början ska ju säga vad som är optimalt. Men det jag tycker är så märkligt med hela Kelly-grejen är att du måste sätta en så exakt sannolikhet på utfallet. Och liksom, hur tusan gör man det,
ja,
egentligen?
Ja, precis. Du måste veta exakt vad din edge är, och liksom, det är väldigt svårt att veta. Liksom. Så att, räknar du minsta fel där liksom, så ja, då kan du råka illa ut helt enkelt. För att den vill ta väldigt stora bets då helt enkelt. Och speciellt den börjar gå lite bra.
Men sen gillar inte jag VAR heller, alltså value at risk, för att jag tycker att den är så bakåtblickande. Alltså man tar den gamla standardavvikelsen på allting som man har, och så antar man att den ska vara så framåt också. Det går lite emot Taleb.
Precis, det går emot Taleb, och han menar på att den inte fungerar, och då måste man liksom definiera vad menar man med att fungera, och liksom faktum är ändå att det fungerar bra på det sättet att det är en väldigt bra estimat på ens risk i de flesta lägena. Sen fångar det inte upp de här feta svansarna då när liksom, som ligger utanför, och det måste man hantera på andra sätt då.
Och gör du det typiskt? Alltså har någon typ av extrem utfallsskydd på?
Ja, precis. Jag kollar på vad skulle utfallet vara om min största position, långa position gick ner 50% och min största korta position gick upp 50%. Vad skulle jag förlora på det till exempel? Sådana liksom worst case scenarion. Men sen försöker man motarbeta det genom att ha väldigt många små okorrelerade bets på, så att det är mitt sätt att försöka motverka de här feta svansarna då, för att även om det kommer en fet svans så ska det liksom, har du en massa okorrelerade bets så ska du inte bli för drabbad.
Och hur lång tid, eller hur mycket tid skulle du säga att du lägger på det här varje vecka?
Ja, nej, men det är större den tiden. Liksom. Jag ägnar mig åt familjen och jobb. Liksom. Det är det jag håller på med. Så att, varje vaken tid som är inte med familjen så håller jag på med det här. Liksom.
Det knyter ju an till precis det du sa. Du gör ju det för att det är kul. Du gör det här för att det är roligt, inte för att köpa en yacht.
Exakt. Nej, men det är extremt fascinerande och spännande område. Liksom. Och det tar aldrig slut heller. Du kan alltid lära dig mer saker. Du blir aldrig liksom fullärd. Och, det är ett ständigt mål liksom, och man blir alltid utmanad liksom, och ja, det är kul.
Vi, på tal om feta svansar, vi fick ju en ganska fet svans här under våren i form av coronaepidemin, och jag är egentligen mest förvånad över att det är ingen finansiell spelare så där direkt som har gått omkull av det, trots vad som har hänt i olja, aktier, high yield bonds, liksom allt möjligt. Har du någon idé om varför alla klarade sig, utom små restaurangägare?
Ja, precis. Nej, men det finns lite bakom kulisserna grejerna som kan ha hänt liksom, att man har räddat saker som inte syns, det är väl en förklaring, men nej, annars så vet jag faktiskt inte.
Det är väl, tror jag, ungefär 8 biljoner dollar eller kanske en tredjedel av USAs årliga BNP som man har liksom slängt in nu lite olika åtgärder. Det är svårt att hålla reda på, för det är 2 triljon här och 2 triljon där, fiskala respektive monetära. Tycker du att det verkar vara en adekvat kanske slash väntad storleksordning på det här av myndigheterna?
Ja, det är ju väntat, för att man visste att de skulle göra det, för att det är det de kan göra, liksom, det är det de tror på, men men alltså sådana här stödåtgärder och att ta pengar från andra människor. Alltså det, staten har inga pengar, det är det folk inte förstår. Det finns inga pengar som staten har som man kan liksom stödja ekonomin med, utan de måste ta pengar från andra medborgare för att ge till andra. Och i längden så klart, det här kan ju, på kort sikt så gynnar det självklart de som får pengarna och det håller dem under armarna, men på lång sikt så skapar det här bara ännu mer problem och moral hazards, och det är inte bra alls. Jag är mycket mer för att man skulle lämna ekonomin i fred och kanske ha någon sån här liksom stöd för individer. Man kan ha liksom någon form av universal basic income, även om det är ett socialistiskt kommunistiskt koncept, så skulle jag ändå stödja det om man kunde liksom ta bort massa andra välfärdsgrejer och liksom reducera kostnaderna för välfärden. Så skulle jag tycka att det var en bra grej för att stödja folk som liksom, så att man inte åker ut på gatan och sådär. Men att hålla på och stötta enskilda företag och industrier och sådär, det tror jag inte alls på. För liksom, vad händer när våg två kommer då? Vad ska vi göra då? Nu öppnar upp restaurangen och man håller dem under armarna liksom, och så måste man stänga ner igen. Och liksom, det är mycket bättre att låta marknaden fixa det här. Liksom. Det har de gjort förut. Liksom. Vi behöver liksom inte staten som går in och pillar det här.
På tal om inflation i största allmänhet. Innan den här intervjun nu, då läste jag Mickes bok Market Wizards här, som jag vet att du gillar. Och då var det en del av den boken som jag tyckte var intressant av traden Ed Seikota. Och då sa han om inflation att så som han såg på saken, då var det sättet som samhället gjorde sig av med det gamla och införde det nya system liksom. Har du tänkt i de vinklarna? Eller tänker du mer?
Ja. Jag håller inte riktigt med om det. På något sätt är det så ändå, för att vi kommer komma in på det senare med fourth turnings, så blir det liksom, då gör man sig av med det gamla och drar in det nya. Men, och det har oftast att göra med inflation, att man har liksom skapat för mycket inflation och så måste man göra om hela valutasystemet då, till exempel. Så till viss del så tycker jag att han är rätt där, men hela den här frågan om inflation är ju lite mitt favorit hat pratområde, för att det är så otroligt missförstått och det är fascinerande hur få människor som liksom inte förstår det här. Liksom ska, det är, alltså inflation, om man går till en ordbok som är skriven innan 1990 ungefär, så står det vad inflation är för något, och det är expansion av penningmängden. Det är liksom, det är definitionen av inflation. Sen skriver man om det och skrev att inflation är en generell ökning av priserna, och vi kan gå in på varför man gjorde det. Det finns förklaringar till varför man ändrade det, men den ursprungliga definitionen är alltså att penningmängden expanderar och den inflaterar. Alltså, och det handlar inte, priserna inflateras inte. Priserna går antingen upp eller ner. Det har ingenting med inflation. Alltså det är inte inflation. Men det här gör ju då att när man börjar prata om inflation och man inte har det här begreppet klart för sig, så börjar man blanda ihop saker och ting. Så att jag läser ju om nu i tidningen liksom hur deflation är det stora problemet, och liksom, vi måste liksom till alla pris undvika deflation, så vi måste trycka pengar för att undvika deflation. Och det där är ju total nonsens. Alltså, deflation är inget vi ska oroa oss för. Det är någonting bra. Deflation är liksom definitionen på välståndsökning. Det är det som är liksom, det är det att vi får det bättre, det är att priserna går ner. Så det är någonting man ska välkomna liksom. Så att priser går upp och ner har ingenting med hur ekonomin går. Utan tvärtom, alltså när ekonomin går bra och vi ökar produktiviteten, vi ökar antalet varutjänster, vi kan producera dem billigare, då går priser ner. Det är liksom, det är definitionen på välstånd. Sen vill ju centralbankerna då kunna skapa inflation för att hela tiden hålla, liksom stötta företag och ge ut pengar gratis till sina väljare, till väljare och sådär liksom. Så att, eller politiker vill ge till väljare då, men det...
Det är ju talande verkligen att några av de absolut mest framstående perioderna i inte minst i USAs historia, då har det ju varit deflation eller möjligen liksom stillastående priser som fluktuerar lite upp, lite ner över decennierna. Alltså jag tänker på slutet av 1800-talet till exempel.
Ja, alltså från 1800-talet till 1900-talet så sjönk priserna med 50% i USA. Så man hade sedan 50% i deflation då, man ska prata om prisrörelse bara, under 100 år. Och det var den mest framgångsrika perioden någonsin i USAs historia. Alltså Trump står och pratar om att han har världens bästa ekonomi, men det är total nonsens. Alltså det går inte jämfört med 1800-talet.
Och några av de mest glädjande utvecklingarna, det är priset på platt-tv och kanske på taxiresor. Alltså folk älskar ju att Uber är billigt och att du kan köpa en häftigare och större platt-tv för ungefär samma pris som för ett tag sedan. Så att det här att det skulle vara dåligt, det är väldigt remarkabelt att det räcker med att det är någon dammig professor som säger att du ska inte vilja ha lägre priser för att folk ska gå runt och upprepa att det är så.
Ja, nej, men det, alltså jag förstår inte hur det här liksom fått fotfäste. Alltså just med platt-tv så hade jag en kompis på 90-talet som köpte den första platt-tvn. Vi hade inte råd, men han hade tjänat pengar så han kunde köpa den för 300 000 kronor. Och vi bara, alltså det var ju helt osannolikt, men det var ju fantastiskt. Och 50 tummet var gigantiskt. Nu kostar det liksom en bråkdel självklart. Och är vi liksom, är det bra, säljs det mer, fler eller färre platt-tv-skärmar? Tjänar de mer eller mindre pengar nu trots att priserna har gått ner med liksom 99%? Ja, självklart tjänar de mycket mer för att man säljer mycket mer volym. Och, men det, argumentet då från de här personerna tron är ju då att ja, men enskilda priser kan gå ner, men det är farligt om det blir en generell prisnedgång så att alla priser går ner, för då hamnar vi i den här deflationsspiralen där ingen vill köpa någonting för att de vet att priserna kommer lägre nästa dag, vilket också är total nonsens, för att man köper ju saker när de är billiga liksom. Ju mer billiga saker blir, ju mer köper man. Det springer om alla priser går ner eller inte liksom.
Och då tror man då uppenbarligen, eller antar, att någon annan beter sig så, alltså att typ hela befolkningen beter sig så, fast man själv absolut inte gör det. Det är inte så att jag skjuter upp mina inköp av mjölk och cornflakes för att jag tror att det blir lite billigare nästa dag.
Nej, precis. Tvärtom så anpassar du dina inköp efter liksom hur dyrt det är. Liksom det man gör. Liksom, ju dyrare någonting är, ju mindre köper man av det.
Varför, har du någon idé om varför går börsen upp egentligen under en sån här period när vi har QE, alltså någon slags penningtryckande som är lite oklart om det är penningtryckande eller inte, och en svag ekonomi som gör att alla har liksom redan lärt sig att det betyder att det kommer ännu mer penningtryckande. Men hur kommer pengarna in till just aktier egentligen?
Nej, men det är just för att alltså QE är ju då inflation, och inflation trycker upp priser, och aktier i form av priser, obligationer i form av priser, fastigheter i priser, och det går ju primärt då via primary dealers, alltså via banker, i och med att det är de som tar emot pengarna, och då går då det lättaste vägen, det att det går rakt in liksom i finansiella tillgångar då. Men jag läste också någon, jag läste på, hörde på Macro Voices, han var helt så här förvånad, för att tydligen så har konstpriser liksom gått bättre än S&P liksom. Hur kan det stämma? Hur kan konst ha bättre avkastning än S&P som har massa producerande bolag? Men den inte fattar det liksom, de senaste 20 åren det vi har haft inflation liksom, så att, och folk fattar ju inte att börsen har ju gått ner 70% de senaste 20 åren. Folk tror inte, i termer av riktiga pengar, i termer av guld, så har börsen kollapsat 70% de senaste 20 åren. Om man ska räkna liksom i verkliga pengar liksom. Så att ja, det vi har haft en massiv inflationsskapande här nu som har tryckt upp alla priser, men tryckt upp guld mest då.
Det borde ju verkligen öppna ögonen på folk att såna här döda tillgångar i 20 år har gått bättre än börsen.
Precis, men folk kan inte täcka i reella termer. De ser bara liksom sitt konto, de ser sitt statement, och så tycker de att ja, jag har tjänat typ 20% här, men de tänker inte riktiga pengar liksom.
Vad tror du är nästa steg nu då från 27 maj? Vad är nästa steg för Fed och för börsen? Jag är egentligen inte ute så mycket av en konkret prognos, utan som är lite resonerande.
Ja, men man kommer ju fortsätta på det här spåret. Nu är balansräkningen och Feds balansräkning gått upp från 4 triljoner till 7 triljoner. Den kommer ju liksom bränna förbi 10 triljoner innan sommaren är slut här. Statsskulden kommer ju passera 25 triljoner snabbt här. Liksom. Och nej, jag tror vi kommer se negativa räntor. Statsbankerna kommer börja köpa upp allt möjligt, liksom aktier, och förhålla allting under armarna. Och man kommer hålla på det här tills valutan kollapsar. Det är liksom det målet, eller det är slutspelet.
Vilka tillgångsklasser tror du går bäst i det här läget? Alltså härifrån vi har haft en rejäl studs på börserna. Guld, silver, bitcoin, fastigheter eller börsen. Ännu mer börs. Vad tror du, om du får gissa lite?
Alltså, det är väldigt svårt att säga om. Som sagt, jag har ju hela tiden betraktat det här rallyt som en bear market rally, så jag förväntar mig att det ska liksom toppa ur. Men det kanske är fel. Men om man ser närmast i alla fall på lite längre sikt, liksom på ett par års sikt, så tror jag råvaror går mycket bättre än börsen. Jag tror guld går mycket bättre än börsen. Jag tror fastigheter har jag väldigt svårt att säga om, för att det hänger så mycket på räntan. Liksom. Men emerging markets tror jag kommer gå bättre, för att dollarn kommer förr eller senare börja falla ordentligt. Och det där går lite i 10-årscykler. Att nu har vi haft en 10-årscykel där USA har performat, dollarn har varit stark, aktier har gått bra. Liksom. Nu kommer vi, men 10 år innan dess så var det tvärtom. Då var liksom USA underperformade, vi hade en svag dollar, vi hade liksom starka råvaror och starka emerging markets, så jag tror vi kommer att gå tillbaka till det nu, att det kommer att gå tillbaka flöde till emerging markets helt enkelt. Så att,
Är det en positiv utveckling?
Nej, men om man är lång emerging markets är det positivt, och
Hur har du förresten hanterat den här fysiska distanseringsperioden? Man får inte säga social distancing, för då triggar man såna här snowflakes.
Nej, jag fattar inte varför skulle
de blir deprimerade och känner liksom att man, då får man inte hälsa på gatan eller le åt varandra, utan man liksom ska distansera sig verkligen socialt. Man ringer inte ens till varandra. Det påverkar dem undermedvetet, så att det verkligen blir en social distansering istället för just fysisk, som är det enda det handlar om.
Jag jag tror de hade lättare liksom hantera det, för att de kan ju liksom, de är mycket mer vana vid digitala verktyg och sånt där. Jag ser bara på min dotter som liksom, de var på sitt första födelsedagskalas som utspelar sig i Roblox, då de alla åt liksom virtuella pizzor och sånt.
Det är bara, det är bara ordet de inte kan hantera, alltså just social.
Ja, okej, ja.
Men och hur går det för dig?
Nej, men jag har inga problem med alls. Jag tycker det är bara skönt. Jag är ingen people person, så att för mig liksom har det bara varit skönt att ha en ursäkt att inte träffa människor.
det är vad de säger i resten av världen, att svenskarna är bara äntligen.
Ja, precis.
Om man går tillbaka till det här med corona till, och fourth turning som du var inne på, att det var det som skulle vara det omvälvande, inte nödvändigtvis inflationen. Hur tänker du då att corona har att göra med fourth turning-teorin?
Nej, men jag tror att fourth turning började 2008 och nu är vi då halvvägs in i den. Det ska ju vara ungefär 20 år då. Och jag tror att nu börjar vi närma oss klimaxen, och det kan vara corona som triggar den här klimaxen. Så kan vara nålen som får den här bubblan att spricka, och att vi når den här klimaxen då, som är den totala förstörelsen av mycket, mycket, många institutioner. Och jag tror då valutasystemet kommer bli det som ryker liksom, och förhoppas inte att det blir något krig, men det brukar bli något form av krig. Kina och USA, det känns ju väldigt instabilt, och framförallt Hongkong tror jag är det stora liksom problemområdet, för där Hongkong är liksom som ett mikrokosmos för hela den här konflikten, mellan att vi har liksom ett rikt och men ändå totalitärt öst, och så har vi liksom ett fattigt eller ett helt totalt fattigt väst, fast som har den här friheten och de fördelarna liksom. Och så den här konflikten syns så tydligt i Hongkong, där de här världarna möts liksom, och det är därför vi har de här stora protesterna, och det här börjar komma till sin liksom upphällning nu. Så jag vet inte hur det ska sluta fredligt liksom. Jag kan inte se det. Det enda jag kan se liksom att det blir någon form av, det är definitivt ett kallt krig mellan USA och Kina. Vi hoppas på att det inte blir liksom ett hett krig också. Men
det är ganska lätt att föreställa sig hur just den här fysiska distanseringsåtgärderna, att de konflikter som redan finns i termer av globala supplykedjor eller världshandel eller missnöje hos folket, att de triggas och eldas på extra av att man inte får göra som man vill. Man verkligen känner ju tydligt hur myndigheterna tvingar en att lyda order.
Ja, och just som sagt, precis i Hongkong där har Kina då, som har ägt Hongkong, tog över Hongkong 1997, och har ju inte någon tolerans för det här med demokrati och personlig frihet och sånt där, så de vill ju klampa ner där nu och liksom införa sin totalitarism. Så att det är klart, Hongkongborna vänder sig emot det där liksom, så att ja.
Har du folk runt omkring dig som det är lätt att prata om de här sakerna med, eller framstår du som en foliehatt? Jag känner ju själv att jag är ganska mycket för att ta foliehatten.
Nej, men jag kan ju prata med dig, Micke. Du och jag kan ju prata om det här. två foliehattar, foliehattsparty.
Som tur är så kan vi göra foliehattar av guld, vilka funkar ännu bättre.
Exakt, för då tjänar vi pengar medan vi har konversationen. Nej men det är kompisar som man kan ventilera ett mycket mer liksom. De flesta är ändå rätt öppna så där liksom, och jag tror många har liksom svårt att förstå det här och ta till sig det här liksom, och det finns som sagt så många som jag tycker om missuppfattningar om inflation och ekonomi och sånt där som man kan prata om.
Det här är ju väldigt långa skeenden. Om man lyssnar på Neil Howe själv, som är en av författarna till Fourth Turning, så säger han, och har sagt hela tiden i princip, att det är hela 20-talet som är den centrala delen av Fourth Turning. Så hur tänker du om det här, och hur hanterar du att vi kanske pratar om en 10-årsperiod innan penningsystemet förändras radikalt? Vissa institutioner, det skulle kunna vara EU eller euron eller FN, ändras radikalt.
Ja, precis. Ja, men det är ju extremt svårt att förutspå hur, liksom, hur det kommer se ut, liksom, hur vägen dit kommer vara. Det enda man kan vara, liksom, man ska bara vara förberedd på förändring, tror jag. Liksom. Det är det viktigaste, att man är liksom, man är mentalt förberedd, man är ekonomiskt förberedd, man, det här vi pratade om tidigare med kapital, liksom, att man försöker samla på sig inte bara ekonomiskt kapital, men socialt kapital och emotionellt kapital, allt det här liksom, för att liksom vara förberedd på att det kommer bli väldigt turbulenta tider. Jag tror vi kommer se liksom massiv arbetslöshet i världen, i Sverige, i USA. Det kommer bli väldigt tufft för väldigt många människor. Om på det här då liksom att vi har runaway inflation, vi har liksom något potentiellt liksom krig då kanske, och det kommer bli väldigt jobbigt.
Om man tänker i form av alltså förändring och stora trender, Det brukar ju sägas att förut så var det globalisering och teknik som var de två stora supertrenderna liksom. Och det kan man väl fortfarande säga att det är lite kanske, men jag tror att nu så är de stora trenderna, eller inte nödvändigtvis trenderna, men motpolerna liksom, som inte är helt bestämda. Det är å ena sidan nationalism, eller vad man ska kalla det, och å andra sidan att kapital får flytta fritt och att folk får flytta vart de vill och så vidare. Har du tänkt på den?
Ja, nej, men jag tror alla de där trenderna kommer att reverseras liksom. Globaliseringen kommer att reverseras och det kommer att bli mindre flyttning. Vi kommer gå mot mer och mer populism och sånt där som är väldigt allvarligt. Så jag tror att den största risken i allt det här är ju att liksom demokratin tar stryk och att vi går mot någon form av liksom superpopulism, liksom alla Tyskland 30-talet liksom.
Vem är den här gamla grå eminensen som ska komma och liksom föra oss igenom fourth turning? Är det Donald Trump?
Ja, vi behöver en Churchill som kommer här och hjälper oss liksom. Det är Donald Trump är ju snarare liksom den här populisten liksom som han är ju inte den ledaren som gör det, men jag vet inte vem det kommer vara. Det är...
Om vi går tillbaka till dollarn eller följer upp det spåret. Det finns ju den här dollar milkshake teorin. Ansluter du dig till den? Ser du att vi får en svagare dollar liksom linjärt härifrån, eller kommer den kanske först bli mycket starkare? Hur tänker du kring dollarn?
Min primära teori kring dollar, hypotes kring dollar, har varit just att milkshake teorin eller dollar liksom shortage teorin kommer att spela ut sig först, och vi kommer få en starkare dollar för att sen få en dollarkollaps när, för att man trycker för mycket pengar, och i slutändan så kommer dollarn kollapsa. Alltså det är oundvikligt. Frågan är bara om vi kommer få den här dollarsqueezen först då, eller om den kanske, vi hade ju en dollarsqueeze nu här i mars, den kanske är redan klar. Jag vet inte, och nu har ju den konsoliderat här i 2 månader och nu var det väldigt svag dag igår, så vi får se om den bryter ut på nedsidan eller inte liksom. Men
det känns lite tunt för att kalla för liksom den ultimata slutgiltiga squeezen.
Ja, kanske. Ja, visst. Men jag tror att den teorin är liksom, visst, det är en okej teori, men den här teorin att liksom att dollar måste kollapsa för att under vikten av allt pengatryckande är ju mycket liksom solidare och starkare egentligen.
Men den här första squeezen och själva grunden i milkshake-teorin, som jag uppfattar det, så den får sitt bränsle bland annat av svaghet och skuldproblem, och att det blir icke-amerikanska banker som har gett ut dollarlån. Det är de som får dollarbristen, och det får de när ekonomin är svag eller finansiella instrument går ner i värde. Så nu under den här bouncen, då minskar som milkshake-teorin i styrka. Men skulle vi få en ny sättning, och det tror ju vi båda på, så det är då milkshake-effekten skulle kunna få liksom verklig styrka uppåt.
Ja, precis. Och det är inte alls omöjligt, som sagt. Det är väl kanske min huvudteori att det blir så ändå. Liksom att vi får en dollar-shake-out på uppsidan först innan kollapsen kommer. Så
ska vi ta det här med inflation och deflation igen nu då? Blir det stora problemet inflation eller deflation först? För det brukar ju bli både och.
Ja, och återigen då, deflation är inget problem. Det är inget man ska oroa sig för. Deflation, det är, att skylla liksom kriser på deflation, det är som att skylla liksom att det regnar på att det blir blött på trottoaren. Liksom. Det har ingenting med saken att göra. Alltså, effekten av dåliga tider, ekonomisk kontraktion, det är att priser faller. Och det ser vi ju nu. Alltså, demand-chocken är ju rätt klar, att vi slutar flyga, vi slutar gå på restauranger, så att då måste priser gå ner. Och det är ju naturligt. Alltså, vi såg ju KPI nu liksom här sjunker det dramatiskt. Så det är den initiala biten. Liksom. Men sen kommer ju supply-chocken kommer ju sen, för att i och med att så får folk slutar jobba och vi slutar producera varutjänster, så blir utbudet mycket mindre. Men samtidigt, om vi trycker massa pengar, så finns ju fortfarande massa pengar i omlopp, och då går ju priserna i nättaket. Och det är det som i slutändan, att vi kommer få massiva prisökningar eller inflation, om vi pratar i de termerna.
Man kanske redan har sett lite grann. Alltså, jag vet att sådana som Pippa Malmgren till exempel, hon noterar att det är dyrare i matvaruaffärerna. Frukt och grönt är definitivt dyrare, det ser jag också.
Precis, och köttpriser har gått i nättaket, och vi börjar även se liksom flygresor och sånt där börjar gå upp i nättaket nu. Och det kommer bli väldigt dyrt med allting, tror jag.
Om man ska vara lite schysst här, så kan man väl ändå säga att om man väl har byggt upp skuldberg, då blir deflation ett större problem problem än det annars skulle ha blivit. Alltså det är det som man är egentligen rädd för. Alltså du har nominella skulder och sänker då prisnivån på allting, så de som har skulder, de åker ju dit ordentligt.
Precis, och det är därför liksom, det är därför här liksom, det här konceptet är så, just politiker och centralbanken trycker så mycket på det här, för att det sista de vill se är ju deflation. Även fast det, om man hör dem prata, så är de ju liksom så är de ju inte oroliga för det liksom. Men det, de vill ju liksom skapa det här deflationsspöket för att de ska kunna fortsätta att trycka pengar helt enkelt liksom. Det är ju deras mål, och kunna liksom kunna stimulera, kunna ge ut pengar gratis och hålla alla under armen och spela jultomten liksom. Det är ju jättebra för dem. Så om det börjar synas i KPI att vi har inflation, det är då deras problem börjar, för att det finns ingen chans i världen att centralbankerna någonsin kan bekämpa inflationen. Det går liksom inte, för att nu har vi så mycket skulder. Det är inte som på 70-talet när Volcker kom in och liksom höjde räntan till 20%. Det finns inte på kartan att göra det idag liksom. Det finns ingen chans att centralbankerna kan bekämpa inflation. Det är därför man har de här liksom, när man pratar om asymmetrisk inflation, att vi har haft liksom så låg inflation så länge, så nu kan vi liksom overshoota lyckan, vi kan ha 3-4%. Och man ska komma ihåg också att inflationsbegreppet eller inflationsberäkningen har ju förändrats med tiden. Alltså den inflationsberäkning vi har idag har ju mycket liksom skiljer sig mycket från det vi hade på 70-talet. Skulle vi använda samma inflationsberäkning på 70-talet idag, så skulle den ligga på någonstans 8%, och då skulle vi fatta, okej, vi har jättemycket inflation. Så man måste bestämma sig liksom, antingen har vi ingen inflation nu, och då hade vi ingen inflation på 70-talet heller, eller så har vi massiv inflation nu som vi hade på 70-talet. Och jag tror det är snarare det som är liksom rätt då. Att vi har massiv inflation, men det syns inte, för att vi beräknar inte på rätt sätt med KPI helt enkelt. Och det är inte så att KPI är lågt heller, men okej, nu sjönk det lite, men det har ju varit kring 2%. Det är inte så att vi har deflation liksom, utan vi har en bra prisökning liksom.
Det går ju inte att höja räntan. Alltså om man höjer räntan, då sänker man alla ja. Husägare och företagare. Är det därför som du tror på snarare någon slags finansiell nystart?
Ja, det är det som är slutändan, för att folk inser inte liksom vilken box centralbankerna är i, att det aldrig går att komma ur det här liksom. Det är you live by QE, die by QE liksom. Det kommer aldrig gå att komma ur det här på ett snyggt sätt, men de vill ju hela tiden liksom, och det lyckas ju med liksom ett tag där liksom, att de försökte normalisera balansräkningen och börja krympa den lite och börja höja räntan lite, och sen var de tvungna att tvärvända för att det gick inte. Och det borde ju vara bevis nog att kunde de inte reducera en 4 triljoners balansräkning, hur ska de kunna reducera 10 triljoner eller 20 triljoner liksom. Och när folk inser det var det liksom räddade dollarn sist då, att dollarn stärktes, för att folk trodde att Fed kommer klara av det, de kommer liksom kunna normalisera räntan och dra ner balansräkningen liksom, men det lyckas de inte med. Så att, och när väl marknaden fattar det är då dollarn kollapsar.
Oavsett om det blir en valutakollaps så som du pratar om här, eller ja, om det blir via inflation eller på grund av problem med folk som har för mycket skulder i samhället, så rent politiskt sett så tror jag att alltså, det stora problemet för västvärlden sedan typ 70-talet är att medianlönen inte har gått upp så mycket för folk som är högutbildade i medelklassen. Och det är ju de som lider av det här också. Och om det då inte blir en ny valuta, alltså en valutakollaps, så sker ändå via gradvis urholkning av valutan, så att de personerna till slut, de har inte så bra redan idag. Men det blir bara sämre och sämre. Och då leder det till populism, och då, ja, då får man någon form av regimskifte där. Så att antingen blir det någon form av direkt kollaps via valuta som ni är inne på, eller så blir det helt enkelt en fortsättning av vad som redan är. Och att folk får, i medelklassen får det så dåligt så att det blir politiska problem.
Precis, och det är det vi har sett liksom senaste 10-20 åren, att medelklassen har fått det sämre och sämre, och alltså ojämlikheten har ju ökat, och det är ju en direkt funktion av centralbankerna och deras pengatryckande, att man liksom hållit uppe då tillgångar som aktier och obligationer och fastigheter, och det har ju även gjort att företagen inte har investerat i produktiv kapacitet, så de har liksom inte investerat i maskiner och sådana saker, utan snarare lånat pengar för att köpa tillbaka aktier, och så har de fått sina earnings per share att gå upp för att antalet aktier har minskat, och det gör ju då att arbetarna får inte högre lön, för att de blir inte mer produktiva. Det enda sättet för arbetare att få högre lön, det är att de blir mer produktiva, och det blir de bara om man investerar i CapEx. Och det är det man inte gör de senaste 10-20 åren, för att det är inte lönsamt liksom. Det är lättare att bara låna pengar och köpa tillbaka aktierna.
Så ja, det har blivit lite så att den reella ekonomin har blivit helt frånkopplad börsen. Så
ja,
att,
ja. Eller frånkopplad liksom allt egentligen liksom. Att det, allt handlar om liksom att financial engineering, och det liksom investeras liksom inte i den verkliga ekonomin liksom.
Att det svänger mycket nu, är det bra eller dåligt för din handel? Spelar det någon som helst roll? Spelar liksom coronasvängningarna någon roll? Jag får ofta liksom känslan av att du har så pass mycket systematisk momentum eller market neutral handel att sådana här saker inte egentligen borde göras mycket. tanke?
Inte direkt, däremot så spelar det roll när det blir, om det blir extremt volatilt så blir det, kan det bli jobbigt för att vissa mönster kan liksom börja försvinna, liksom, de blir mindre träffsäkra och det blir även dyrare och lite dyrare för att spreadarna ökar och det blir mindre likvitt och det blir väldigt slagigt helt enkelt. Och samtidigt är extremt låg volatilitet inte bra heller, utan det är bra om det är någonstans ja, mitt emellan då. Men nu som är med coronatiderna så man får göra justeringar och liksom, vissa strategier får man dra ner lite på. Liksom, jag drog ner long short equity och min TA-strategi för att det var lite för svårt att handla just de instrumenten och fokuserade just på bara global makro. Så att det går att parera. Liksom. Det är inte så att det... Men sen att det går upp eller ner, det spelar ingen roll i och med att allt är marknadsneutralt. Liksom.
Kan du förklara lite hur du gjorde innan med din long short equity-strategi?
Nej, men den bygger på helt enkelt att man... Man är lång ett gäng aktier som man kort ett gäng aktier. Liksom. Och den håller den hela tiden marknadsneutral och hela tiden hoppas på att ens långa positioner ska gå bättre än de korta. Då. Så det spelar ingen roll om hela marknaden går upp eller ner. Det viktiga är liksom differensen mellan de två portföljerna.
Men hur gör du urvalet med vilka aktier eller vilken industri som du vill gå in i och göra det? Var får du den informationen från?
Jag använder tre stycken olika portföljer just i long short equity. Och en är mer långsiktig där jag screenar för fundamentala faktorer. Det finns ett verktyg som heter Stock Investor Pro som ett företag som heter AAII som står för American Associates for Individual Investors ger ut, och där backtestar de även de här screensen så man kan se ja, vilka har varit bra och sådär, och så kan man modifiera dem själv och programmera om dem, och då får man ut kanske, och den kör jag varje vecka varje söndag, och då får man ut 100 kanske bolag som är köpvärda och 100 som är säljvärda, och sen går jag igenom alla dem och tittar på dem för hand liksom, och ser väl ut liksom, kanske en handfull 15-20 som jag vill ha på min lista liksom.
Och behåller de sen en vecka och byter?
Ja, typiskt. Om det inte händer någonting, stop loss score eller take profit triggers under veckan. Så det är en portfölj och sen två andra som jag kör parallellt. En
märklig och lite spännande strategi att välja aktier från fundamentala variabler och hålla en vecka.
Ja, precis. Jag håller inte en vecka. De oftast average holding på dem är kanske ett par månader till ett halvår. Liksom, så att, men jag tittar på veckobasis. Jag tittar på veckochartet, det var det jag menade. Inte på dagschart eller 15 minuters chart.
Okej, då fattar jag. Alltså jag hade ju kunnat tänka mig att den andra varianten också fanns.
Nej, men det är väl liksom...
värderingarna kan ju förändras snabbt.
Ja, och det är inte bara fundamentala screens, det är även tekniska, lite mer långsiktiga mönster som jag screenar för.
Om vi tar en kort paus från finanssnacket här eftersom vi pratar med en förvaltarexpert, så passar det bra att påminna om finanskursen.
All information finns på finanskursen.se och där kan man göra en tidig ansökan till nästa kull.
Okej, Micke, du kan väl berätta lite vad kursen handlar om?
Ja, på 12 veckor så får man lära sig allting som jag kan om fundamental värdebaserad aktie- och bolagsanalys. Det vill säga jag går igenom exakt hur jag alltid har gjort under min karriär. Och i det här så inkluderas bland annat hur man effektivt läser en årsredovisning och plockar ut relevant information samt hur man gör riktigt bra och relevanta prognoser.
Ja, vi vill även påpeka att kursen är helt och hållet onlinebaserad så det går att ta den på distans. Om du är intresserad av finanskursen, gör då en tidig ansökan på hemsidan finanskursen.se så får du all information om kursens innehåll, kostnad och alla andra frågor du kan ha. Och det här sker då innan andra årskullen drar igång i tidiga augusti.
Bra, tillbaka till intervjun med Martin. Om man liksom tänker lite bredare på aktier, om vi säger att penningtryckande och så, eller vad det nu än är, V-shaped recovery, lyfter aktier kommande åren. Alltså, vilken typ av faktorer skulle du välja? Alltså, vi pratar tillväxt, value, småbolag, storbolag, och valuta påverkat, emerging markets, developed och så vidare.
Ja, nej, precis. Jag skulle fokusera på emerging markets då och fokusera på de bolag som tjänar pengar när dollarn går ner, för det tror jag kommer vara liksom den stora trenden, även om det blir en kortsiktig squeeze uppåt, så de kommande 10 åren så tror jag dollarn kommer gå ner i liksom generellt, och då fokusera på emerging markets, fokusera på guldaktier. Men jag är ingen bra på generellt på liksom på välja bolag eller analysera bolag. Jag är liksom ingen mikroekonom på det sättet.
Men om du säger emerging markets, tänker du på någon särskild region i världen eller några särskilda länder?
Nej, det är liksom, det är Sydostasien, det är liksom, det är Vietnam, Kina tror jag liksom kommit över världen här, om de lyckas liksom överleva.
Du tittar, eller vad är din relation till frontier markets, det vill säga nivån under? Just nu så skulle vi kanske det i stor grad var Afrika.
Ja, men det, jag tror att det är säkert bra. Jag är inte tillräckligt kunnig i det, så att jag håller mig borta därifrån. Det blir mycket liksom Singapore. Alltså jag har en lista av ETF-er som jag följer. Liksom, och det är typiskt då liksom, ja, jag ska kolla på er karta här nu. Men det är, liksom, det är Vietnam, det är Singapore, det är Hongkong, det är Japan till viss del. Indien, Kina, ja.
Men om vi tänker på emerging markets eller frontier markets för den delen, tänker du i så fall mer att du vill vara där tidigt innan det är mycket kapital där och sen att det kan dra upp priserna? Eller tänker du att det är något särskilt, någon annan anledning till att du vill vara där?
Nej, jag har det på min watchlist bara för jag tror att det kommer vara en stark trend. Att de kommer liksom omvärderas och stiga kraftigt värde mycket på grund av anledningen idag att folk inte investerar så mycket där, det är att det finns den valutarisken och liksom, men när väl folk fattar att dollarn ska ner, då kommer det där vändas på sitt huvud och pengar kommer strömma in i de där länderna. Och plus att du har den valutaeffekten som vind i seglet då, istället för mot det.
Det här är ju väldigt intressant tänkt.
Ja, nej, men sen får vi se om det är rätt eller inte. Det kan ju vara helt fel, men det har varit de här 10-årscyklen som vi snackade om tidigare. Liksom att, och nu tror jag att vi kommer ur den här 10-årscyklen. De senaste 10 åren har emerging markets blivit krossade och dollarn har ju varit rätt stark och USA har ju outperformat dramatiskt. Råvaror har ju blivit krossade, men jag tror att nu tror jag att vi börjar se liksom slutet på det där. Och, ja.
Även US growth versus US value. Så ska vi fokusera på value eller growth i de här emerging markets?
Ja, det är jättesvårt. Alltså. Jag vet inte.
Telekom, gruvor?
Ja, nej, men jag tror att value är bra liksom, på sikt. Growth skulle också funka. Nu har det varit en extrem frånkoppling när growth har liksom outperformat value. Så, men det tror jag hänger ihop mycket med liksom, indexfonder och allt det här som måste köpa. Och, så att,
jag såg en spännande graf på just growth mot value över 40 år, och på de 40 åren så är det egentligen precis jämnt skägg mellan de här två, men det är verkligen väldigt tydliga 10-årsperioder. Mm. Och nu har vi haft 10 år då growth har liksom fullständigt utklassat value, så det vore ju fantastiskt med 10 år med value nu så att man faktiskt kan få tänka lite.
Ja, precis. Man gillar det lite bättre på något sätt. Jag vet inte, det...
Vi fick en fråga om du lyssnar någonting på Peter Schiff numera.
Ja, vem var så skickad den? Det måste vara rätt skönt, för att det... Jag lyssnar väldigt mycket på honom, och det är lite den person som har lärt mig mest vad gäller liksom den österrikiska skolan och tänka liksom kontra keynesianismen då. Jag kommer ihåg när jag började lyssna på honom någonstans 2007 där, så blev jag helt fascinerad och liksom satt upp hela natten och gick igenom gamla avsnitt, liksom kunde lyssna i timmar och bara försöka lära mig det här synsättet liksom att se på världen från supply-sidan istället från demand-sidan liksom.
Det är tyvärr lite tråkigt med alltså, vissa av såna här personer som är väldigt duktiga, har stor insikt om saker, de kan få bara helt fel stämpel eller analyseras helt fel. Jag tänker lite så här på Hassman till exempel. Han har massa smart tänkande om värdering och efterföljande avkastning. Men sen bara för att han själv har haft 5-10 dåliga år i sin portfölj så lyssnar inte folk på vad han faktiskt säger. Och det är lite samma sak med Peter Schiff. Han har ju haft rätt om guldet, så det är inte så att han har haft fel i sitt tänk och hans sätt att formulera sig kring den österrikiska skolan och hans kunskap om den är också obestridlig. Men så tyvärr så säger han saker om bitcoin och aktier som då blir fel, men som egentligen inte påverkar honom. Hur tycker du att det är uppenbarligen inte särskilt svårt att se igenom felen Schiff gör för att liksom, se guldklimparna?
Ja, nej, men det är... Jag tror man ska försöka se såna här personer generellt, Peter Schiff också, som folk som kan lära någonting. Man ska inte fokusera så mycket på deras prediktioner, för att det är verkligen så att vissa av hans prediktioner har inte gått in ens. Han har liksom snackat om att räntorna ska gå i nättaket nu jättelänge och att dollarn ska kollapsa. Det har ju inte hänt. Men däremot så har vi gått igenom den här 10-årscykeln nu när liksom dollarn har varit rätt stark och emerging markets har varit svagare. Det har gjort att han har underperformat. Nu har det börjat svänga här. Men 10-årsperioden innan så var det tvärtom. Då hade han en kraftig outperformance. Men som sagt, jag tror man ska fokusera inte så mycket på deras exakta prediktioner, men snarare mer på liksom deras sätt att förklara ekonomin. Och han har haft väldigt mycket rätt för liksom vad centralbankerna ska göra. Och just det att de aldrig kommer kunna normalisera räntor och balansräkningar. Liksom, och jag tror han har helt rätt för liksom ekonomin. Sen är det alltid svårt att göra prediktioner och veta när saker kommer hända. Han har ju varit självklart alldeles för tidig liksom för att om det här med att prata om en dollarkollaps och liksom, att guld ska till 5000, det har inte hänt än, men det är ju på väg. Och det är som du säger, det har inte varit fel att ligga i guld. Liksom. Det...
Vem ska förresten äga guld? Om man har en portfölj på 100 000 kronor, ska man äga guld då?
Absolut. Man ska läsa 10% tycker jag i fysisk guld. Och jag gillar ju Michel Ruffli som har haft med på Nordic Gold Trade. Och man kan köpa andelsguld där för liksom väldigt lite pengar. Jag får vara mitt nere i Schweiz och på i olika ställen liksom, för att man kan inte ha det hemma.
Men säg att man har 10 000 till 100 000 kronor att placera i guld. Så en del av det är ändå i fysiskt.
Ja, det tycker jag.
Och resten, hur skulle du liksom tänka? ETF, är det okej? Eller?
Ja, man kan ju köpa ett ETF, men ja, jag skulle ha lite, det mest, eller 50% kanske i fysisk guld och sen köpa guldbolag. Liksom, de är extremt billiga just nu, tror jag. Där får du mycket mer hävstång. Jag gillar de här royaltybolagen, Franco Nevada, Wheaton Precious Metals och de här som är mer diversifierade än liksom klassiska gruvbolag. Så att där får man lite liksom...
Precis, Wheaton har ganska mycket silver.
Ja, precis. De är lite mer silverorienterade, men framförallt så har de liksom väldigt stor spridning i deras strömmar. Då, så att de tenderar inte att gå upp lika mycket som rena gruvbolag som Newmont och Barrick, men de går inte ner så mycket heller när guld går ner. Så att,
Tror du även på silver, eller äger du även silver?
Jag har inget silver själv. Jag är lite... Det är mycket möjligt att silver, alltså silver är extremt billigt nu, alltså, om man tittar på historiska siffror och sådär självklart, så borde ju silver liksom ha en stor liksom, om det ska komma i kapp så kommer det gå i nättaket, men jag är bara för dålig för att, på att analysera där, för att det handlar så mycket om den industriella komponenten också som jag vet inte vad som kommer hända med, liksom med, om nu vi går in i en kontraktion och kollaps i ekonomin här, så vad kommer hända med liksom demanden för silver, det är väldigt svårt att säga, och det kanske, jag tycker det är bara lättare att hålla sig till guld liksom. Det finns ingen anledning för mig att, ja, man kommer få mer hävstång i silver om man har rätt där, men då köper jag hellre gruvbolag för att få hävstång.
Och så bitcoin då? Bitcoin och ether. Vad är
nu börjar
dina tankar?
Det. Nu börjar
dina tankar om bitcoin? Du håller på med din barbariska relik där, det är någon gul metall, men liksom, bitcoin är i framtiden. Lätt att bära med sig.
Ja, jag har ju svårt för bitcoin alltså, av lite olika skäl. Jag kommer ju inte runt det här att det inte finns någon inneboende värde i det, vilket jag tror en valuta måste ha. Det måste kunna göra någonting mer utan att ge till någon annan. Och det finns ingen begränsad mängd heller, för att du kan ju forka hur många gånger som helst. Tänk om du kunde bara peka på en guldtacka, trycka på en knapp och så har du två guldtackar där. Hur mycket skulle en guldtacka vara värd?
Ja, alltså så här, själva use caset för bitcoin som jag ser det, det är ju helt enkelt att du har någonting där staten inte blandar sig i, och så har du bara en unit of account egentligen. Det behöver inte betyda att den ska ha något värde, men om det bara finns ett visst antal och så ska det snurra med en viss hastighet liksom för att stödja ett antal affärer i ekonomin. Liksom, hur många bilar och lite mjölk kan du köpa för de här 21 miljonerna bitcoins? Och hur snabbt kan de här snurra i systemet? Och då blir det liksom ett resulterande pris till slut. Alltså det som PV,
men hur kommer du runt att du kan få... Säg att bitcoin går till 100 000 eller en miljon. Liksom, hur kommer du runt att du inte forkar 20 gånger till? Liksom?
Nej, alltså precis, jag håller med om att då kan man tycka att de som står utanför, om det bara är 1% av världens befolkning som råkar ha bitcoin då blir det någon annan som tycker att vi vill också ha det här use caset av att kunna ha en unit of account som inte är statskontrollerad, så vi startar en egen. Jag förstår, jag ser det problemet. Men, och svaret är väl egentligen att ja, men då är bitcoin är redan där. Alltså det är den man kan lita på, snarare än att du och jag, Martin, vi tröttnar på bitcoin och så startar vi vår egen. Shitcoin.
Det var ju inget bra namn.
Vi har hört mycket om shitcoins. Det verkar vara väldigt...
Det finns ett dogcoin, jag vet, min fru Linda. Det finns ett Lindacoin. Liksom, så här. Det finns ju allt möjligt. Och de här är i princip identiska. Jag vet att många liksom skulle säga då att bitcoin är liksom mycket, 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 mycket bättre då, av olika anledningar. Men det...
Men okej då, vi glömmer bitcoin. Vi kommer ingen vart där. Men Ether och Ethereum, det har ju faktiskt en helt annan funktion. Du bygger in riktiga saker. Du kan bygga en automatisk börs för finansiella instrument med jättesmarta regler, och du slipper använda dig av 1000 advokater varje gång du ska göra något, för du använder bara den förra koden som funkade jättebra.
Ja, absolut, men sådana grejer tror jag på att man effektiviserar liksom sådana bitar. Men jag har svårt att se, men det som händer med teknik som blir bra, det är att priset går ner. På tal om plattskärmar, telefoner, det är inte att priset går upp, liksom. Det är inte den naturliga liksom, konsekvensen av att teknik blir bättre.
När du säger att priset går upp, då menar du mining utvecklingen då, eller?
Nej, jag menar priset på en bitcoin, alltså, eller priset per bitcoin borde gå ner ju bättre man gör liksom. Det är liksom...
Men på temat you can't predict but you can prepare, en bitcoin har du väl i alla fall? Så att
nej, men jag tycker att Peter Schiff sa det bra, att ska man lägga liksom en, nu gick ju Paul Tudor Jones ut här också som sa att han har en liten allokering till bitcoin liksom, bara för att utfall att det liksom skulle bli the thing liksom.
Vad var lite, 70 miljoner dollar?
Ja, fast det var liksom ett par tiondels procent av hans portfölj, så det var extremt lite. Och visst, man kan köpa det som en option eller lottsedel, men då kan man lika gärna köpa en lottsedel, och det skulle inte göra heller. Varför kommer man inte köpa en lottsedel? Liksom? Här för att man vet att det är en negativ förväntan på det. Liksom. Jag tror en negativ förväntan på bitcoin också.
Men om vi sen ser på det från trading-sidan, är det inte någonting som du kan trada och tjäna pengar?
Absolut, man kan trada det. Som trading-instrument så kan det vara jättekul. Och det, men bitcoin påminner jättemycket för mig om dotcom-boomen där också. Det känns mycket som pump-and-dump-scheme som håller på att manipulera priset och liksom, ja, jag får väldigt mycket så här 2000-vibbar på bitcoin.
Så du samlar inte smarta domännamn som eventuellt kan bli användbara längre fram?
Ja, precis. Det var gärna, det kunde man gjort.
Okej, uppenbarligen så låter du inte Paul Tudor Jones påverka dig, men generellt, när såna här Ackman och, jag vet inte, Druckenmiller liksom, när de är ute och pratar om börsen och marknaderna generellt, hur mycket tar du till dig? Vad analyserar du av det här, eller försöker du bara blocka ut det?
Alltså det är inte mycket, det är klart, självklart så tar man ju till sig liksom, och just nu då till exempel att nu Druckenmiller är väldigt bäsad här, han såg liksom det här var den sämsta risk reward någonsin i marknaden, samtidigt som man säger retail bara strömma in i marknaden, då klart, då kanske man blir påverkad lite grann att luta mot bärsidan. Men jag vet generellt från historien att många sådana här professionella personer kan ha fel väldigt länge och väldigt mycket också, att man måste i slutändan göra sin egen analys och liksom och tänka själv, men det är klart en viss liten input har det liksom, det har ju.
Nu står det verkligen någonting där i förbigående, det här med retail strömmar in i marknaden. Det finns ju massor med grafer nu på Robinhood accounts och billiga online accounts som exploderar i storlek, alltså det finns så här 4-5 dubblat antalet som nya retail-investerare.
Ja, precis. Ja, men jag vet inte om det är coronakrisen att folk sitter hemma och inte har någonting att göra, och så får de liksom en stimulanscheck på 2000 dollar per månad liksom, och inte vet vad de ska göra med den. Liksom.
Man har ju fått universal basic income nu. Tror du att USA kommer backa på det här, eller kommer alla för allt framtid nu få 2000 dollar i månaden?
Jag tror det blir jättesvårt att dra det tillbaka. Liksom, för att, hur skulle det bli valt som liksom, valt till ett ämbete om du liksom säger att vi ska ta tillbaka de här grejerna? Liksom. När man väl har gett folk någonting så är det väldigt svårt att ta tillbaka det. Liksom. Och det är ju faran. Liksom. Och nu tyvärr i USA så känner du mycket mer på att sitta hemma än att gå till jobbet. Så hur ska du få folk att börja jobba igen? Liksom. Det är ett jätteproblem. Där.
Jag tror någon hade visat att genomsnittsköpet av bitcoin plötsligt blev 1200 dollar. Alltså att man kunde belägga att väldigt, väldigt mycket pengar hamnade där. Och sen så var det också, inte genomsnittsköpet, men mycket, mycket pengar hamnade faktiskt rakt in i bitcoins blockkedja på just 1200 dollar-nivån. Men sen också även köp hos de här Robinhood-mäklarna. Mm. Så det verkar ju faktiskt vara att man sitter hemma och bettar de där pengarna.
Mm. Men också tillbaka till med bitcoin, det känns lite märkligt. Nu har vi haft den här halvingen då, som skulle vara liksom när man skulle halvera liksom ökningstakten. Det hände ju ingenting med priset, och även nu har vi kommit ut med Infinity QE via liksom coronakrisen, allt där. Varför går liksom inte bitcoin i nättaket? Det där vore perfekta stormen. Det är nu det borde hända, men det gör ju inte det.
Ja, men det är ju för att, och det här har jag ju sagt innan, att man hodlar ju så mycket innan för att alla visste ju exakt vilket datum. Så det finns ett överutbud som är, det du ska fundera över är varför har den inte kollapsat? Hur kan den ens vara kring 10 000 dollar när den inte är värd någonting?
Ja.
Schooled.
Ja, men pets.com var ju värt väldigt mycket ett tag också liksom, och det var ju svårt att förklara varför det skulle vara värt så mycket liksom, men det, så saker kan liksom levitera rätt länge innan verkligheten kommer ikapp liksom. Jag tror förr eller senare så kommer bitcoin gå till noll liksom. Det är min prediktion.
Om vi sen går vidare till någonting med riktigt värde, fastigheter, det är ju någonting som du har hållit på med sista åren, eller hur?
Inte direkt, alltså jag har inte investerat. Alltså vi har en liten gård nere på Ibiza som vi hyr ut lite då, men jag ska inte säga att jag är en aktiv fastighetsinvesterare. Men det är lite kul att ha. Jag tror ju mer på att ha liksom någonting fast och liksom som är bestående. Alltså fastigheten kommer behålla sitt värde när man skapar sin inflation, troligen om det blir hyperinflation, för att då tenderar fastigheter att kollapsa också. Men förhoppningsvis går vi inte dit då. Men sen är ju frågan vad det här värdet är. Liksom. Det kanske är mycket lägre än vad vi är nu, men du har fall någonting som är rejält och som folk som man kommer behöva liksom, så att det är, fastighet är väl bättre än att ha cash på banken liksom, så är det väl, det tror jag.
Det där är ju lite så en dynastitänk, alltså att man, ja, man åtminstone har en gård, och här, ja, i Sverige kan man kanske faktiskt köpa skogsmark för inte liksom allt för mycket pengar. Sen kanske jag hellre skulle köpa liksom det jag vill använda, alltså så som din Ibiza-gård vill du väl också använda?
Ja, precis. Man får ju använda det och man får nytta av det där. Sen kostar det underhåll och det är en liksom money drain på det sättet. Men det som vi snackade om tidigare också, det här med liksom att dynastier och så pengar över liksom generationer brukar bara bestå när folk har fastigheter, för att det, liksom, det försvinner liksom inte.
Ja, och guld. Det gör inte så mycket om guldet, låt oss säga, faller med till en tiondel av det reella värdet om du har tillräckligt mycket. Men det är också det enda riktigt, riktigt säkra sättet att flytta det 1000 år framåt i tiden. Mm. Du gräver ner det. Sen, ja, det kanske inte är värt så himla mycket, men du har i alla fall kvar det.
Mm. Mm.
Men hur började du lära dig om fastigheter när du först satte in i det?
Nej, jag är verkligen ingen fastighetsexpert. Alltså det, jag har bara fastigheter privat för att man behöver någonstans att bo. Liksom, och det är kul att ha liksom hus och tak och fyra väggar. Liksom, så att det, och sen är, jag tycker det är kul med Ibiza också, att det är kul att ha lite, vi har odlingar där, vi har en vingård. Liksom, man går och plockar i apelsiner från sin egen gård. Det är lite roligt. Liksom, där, men det...
Om vi kör nästan en Peter Thiel-fråga här. Vad tror du är ett vanligt feltänk hos privat investerare just nu? Alltså de här sådana Robin Hood-investerare.
Ja, men det är det. Tyvärr så de många som är i den generationen, de har ju bara sett börsen gå upp, och det är liksom buy the dip mentality är ju liksom, den är ju väldigt, väldigt liksom, ja, det är ju många som har den, och det finns ju till och med en förkortning nu, BTFD, liksom buy the fucking dip, liksom det enda folk fattar, liksom, det är det enda man ska göra, liksom det är vägen till framgång, det är vägen till rikedom, och nu har vi ju haft liksom the mother of all dips här, så alla är liksom bara, ja, visst, nu är vi i shape, nu måste liksom börsen upp igen. Så det tror jag är en väldigt farlig mentalitet. Men det finns även liksom farliga mentaliteter bland proffs, att man tror till exempel att bond ska skydda en i en recession liksom, eller i en börsnedgång. Liksom. Det har ju alltid varit så tidigare att liksom, det har varit en negativ korrelation, så att när börsen gått ner så har bonds gått upp och hjälpt dig om du har haft liksom en stor bondallokering. Så att det tror jag också kommer att vara en grej som kommer förändras, att börsen kan gå ner samtidigt som bonds går ner eller räntorna går upp. Då.
Vad gör du som avviker från konsensus?
Ja, det är bara försöka tänka oberoende liksom, och försöka analysera själv och göra sitt eget arbete liksom, och jag ser mycket trading som ett hantverk liksom, att man, det är ingenting, det är inte så att du kommer på någonting en dag så oj, nu har du hittat en hemlighet här och liksom, nu kan du tjäna pengar, utan det är någonting du lär över tiden och du blir bättre och bättre och bättre på det. Till slut kommer det till en gräns när du kan liksom, ja, nu kan du faktiskt plocka ut pengar ur marknaden istället för att ge tillbaks, och sen förhoppningsvis kan du behålla den edgen liksom, om du lär dig hela tiden kontinuerligt. Sen är det väldigt svårt att peka på vad just, alltså jag har ju min metod som jag tror på, men det finns ju en miljon sätt att tjäna pengar på trading, alltså man behöver inte göra det som jag gör det.
Nej, och vi pratar om renaissance och att försöka reverse engineera vad det är de jobbar med. De, enligt boken i alla fall, så byter de ju ut sina modeller hela tiden, alltså det är veckovis churn på många av modellerna.
Ja, precis, ja, men det, och det är ju en del liksom av att liksom, ja, man måste hela tiden förbättra sig och springa så snabbt som möjligt för att liksom stå kvar på samma plats, så att,
ja, men du har ju sagt att de bästa tradesen görs när man går emot common knowledge. Och det som du var inne på med emerging markets där innan, det tyckte jag var ett bra exempel på det. På hur du verkligen tänkt på någonting som inte de flesta har tänkt på, tror jag.
Ja, nej, man måste ju, någon definierar liksom spekulation och tjäna pengar på att man måste liksom ha rätt, fast längre i framtiden. Alltså man måste ju se någonting som folk inte ser nu, och så måste folk liksom se det sen längre i framtiden. Och liksom spekulare kommer ju, ordet spekulare kommer ju från spekulare, latin, som betyder liksom att se, att observera, och du måste ju observera någonting som inte har hänt än, som kommer hända i framtiden. Liksom. Det är ju det sättet man tjänar pengar på. Då måste du tänka per definition utanför boxen och andra än vad människor tänker, för att det är ju redan inprisat i marknaden liksom, vad konsensus är.
Och som jag verkligen brukar ta fasta på, det är att man ska inte försöka vara contrarian. Alltså man ska inte försöka gå emot strömmen, utan man ska helt enkelt bara tänka oberoende, och sen gör man det som man kommer fram till utan att second guessa vare sig själv eller alla andra. För annars är det så himla lätt att fastna i det här som vi var inne på i starten, att ja, men som jag får höra ibland på Twitter, nu har ju alla köpt guld, alla är inne på guldtesen, så då är det ju för sent.
Precis, och jag menar vi har gjort mycket sådana tester förut då på liksom att man ska gå emot då sentiment liksom, och sentimentet extremt, man kan ju mäta det med commitment trade reports och massa olika sätt, så att man kan ju se när folk är väldigt positionerade åt ett håll, och det visar sig att man, det finns en svag tendens att tjäna pengar om man faktiskt går med det extrema sentimentet. alltså köper när alla är extremt bullish, du säljer när alla är extremt bearish, då har du en liten edge liksom, inte mycket, men du tjänar definitivt inte pengar på att gå emot alla liksom. Det går liksom inte, så enkelt är det inte.
Nej, riktigt uppfriskande. Och sen har vi, om vi bara spekulerar lite kul kring BTFD då, buy the fucking dip. Är det en contrarian-strategi eller en konsensus-strategi, tror du?
Ja, men, ja. Allt som har pågått ett bra tag, i det här fallet då, kanske 10-20 år, som har varit rätt då, att köpa dippet, det tror jag att man måste börja se lite som, liksom, då måste man bli lite contrarian, man måste börja tänka lite nya banor. Och man måste börja anta att det kanske är slut på det, liksom. Det tror jag. Sen kan man ha fel, det kanske är bra att köpa dippet ett par år till, liksom. Jag vet inte, men förr eller senare så kommer det där, liksom, kommer det där försvinna, tror jag. Så att,
finns det någonting mer som du tror är, så att säga, common knowledge, saker som folk tänker? Ja, måste inte vara på marknaden.
Nej,
det kan vara allmänhet.
Men många så här, det finns väldigt många så här missuppfattningar, som det här med inflation, deflation, och att deflation skulle vara dåligt, och hela definitionen på inflation, och liksom vad centralbanken ska göra, vad alltså, jag läser ju dagligen i tidningen att det är i princip konsensus, enighet, att staten måste kliva in och liksom rädda företag och rädda jobb. Massa såna grejer som jag tror är missuppfattningar, för att man liksom inte, man förstår liksom ekonomin på riktigt, man följer den här keynesianska spelboken som liksom som inte funkar. Men jag vet inte om det klassas som common knowledge, men det, ja.
Nu sa du att du har inte läst himla mycket nya böcker på sistone, men är det några fler som du har läst om på sistone som du tänker på just nu? Eller det behöver inte vara böcker heller, det kan vara podcast eller filmer,
precis,
eller vad som helst.
Ja, men det var den där The Man Who Sold World Markets, Renaissance-boken, den är ju fantastiskt bra. Market Wizard-boken läser man om hela tiden, och Soros-böckerna har man hela tiden liksom läser om. Ni hörde att Neil Howe skulle komma ut med en ny bok om det som du sa med 20-talets prediktioner för Fourth Turning, så det vore ju jävligt kul att läsa den när den kommer.
Ja, alltså verkligen. Jag följer honom på Twitter och liksom sådär, försöker hålla koll på honom också. Han är ju med i oerhört många intervjuer.
Ja.
Så ja, man får ändå med sig en hel del. Men jag skulle ju verkligen vilja ha honom just i skriftform när han har tänkt igenom helt och hållet och fått formulera sig om exakt hur det han liksom ändå föreställer sig i 20-talet spelas upp.
Precis, för Fortörning är ju lite luddig hypotes och liksom framework. Sådär, så det är kul att få lite mer exakta prediktioner. Liksom. En bok som jag har beställt som jag ser fram emot att läsa, det är den här Flash Crash, tror han heter, bara om den här Flash-tradern, Navarro Singh, tror han heter. Sen ska det bli kul att läsa. Jag hörde lite intervju om författaren som skrev den där, och det var till en fascinerande story med den här killen. Men, ja.
Om man sen lite liknande som common knowledge-frågan där, så här. Inom vilka områden tror du att tillväxt eller framsteg överskattas relativt underskattas?
Ja, men jag tror att AI generellt kanske överskattas på kort sikt och underskattas på lång sikt, liksom. Det tror jag är en generell liksom, sanning. Att liksom, ja, vi kommer att ha självkörande bilar liksom närmaste åren, men kanske liksom, folk förstår inte hur mycket AI kommer ta över om 20-30 år. Liksom.
Det kommer ju vara 1 miljon robotaxis innan det här året är slut, det har jag från säker källa.
Och vem är det?
Elon Musk.
Ja, vi har faktiskt lite bett i grabbgäng liksom, hur om det kommer gå liksom att sätta sin bil och liksom åka till Norrköping, bara trycka på en knapp liksom om då 7 år liksom.
Han lovade ju West Coast to East Coast, ja, möjlighet utan liksom att, alltså, verkligen en samman. Du kan vara i New York och, ja, begära dit bilen. Det skulle ju vara under 2018, ja, utan tvekan.
Ja, precis. Det är där vi inte i närheten, men där, man kan ju köra lastbilar på highways, men alltså i stadstrafik, stora problemet, man kommer ju aldrig undan det där trolleyproblemet, som är liksom det stora liksom problemet, att hur ska du avgöra för bil om du ska liksom köra på ett gäng nunnor eller ett nyfött barn liksom. Det är ett moraliskt dilemma som är svårt att lösa med för en dator.
Nej, men precis, alltså människor kommer alltid tycka att det är bättre om beslutet fattades luddigt och man inte riktigt vet hur och det var bråttom, snarare än att du får se resonemanget, det iskalla resonemanget i kod som säger exakt det här är anledningen till att jag dödade dem istället för dem jag hade valet.
Plus att liksom, ja, varför har vi inte självkörande tåg eller självkörande flygplan? Det är ju mycket enklare att lösa än självkörande bilar liksom, för att där har du mycket mindre saker att krocka med liksom. Men det, folk vill inte åka i dem heller, för att det känns lite läskigt liksom, att ha någon person som står där. Men samma sak var ju med hissar liksom. Jag läste någonstans att det tog liksom 10-20 år innan folk liksom accepterade att åka i en hiss utan att det var någon som körde hissen liksom.
Så att, har de ens accepterat det i USA ännu? Det är, ja, väl alltid någon hissgubbe?
Ja, precis. Det är för att de vill ha något jobb där med det. Ja.
Tror du blockchain är överhypad hypat just nu?
Ja, lite grann. Alltså det är en intressant teknik och liksom, jag förstår det här med decentraliserade. Och jag har liksom sympati för deras, det är många libertarianer och liksom det här med, liksom, de tror ju också på att det trycks mycket pengar och centralbankerna går massa fel, det kommer att vara lite kollaps, så att vi måste ha någonting som är decentraliserat. Problemet är bara att det inte liksom riktigt funkar i praktiken. Det är alldeles för långsamt, du kommer aldrig komma upp i en transaktionshastighet som gör det där, att det funkar och verkligen gör transaktioner.
Tror du att VR är underskattat?
Nej, men VR är någon sån grej som jag tror är rätt underskattat. Folk har liksom inte riktigt insett hur mycket vi kommer leva i de virtuella världarna. Och, jag hörde bara Alexander Bard, liksom, han är en sån här bra kille att lyssna på, eller liksom det här med framtiden och teknik och sånt där. Och någon frågade honom liksom, vad ska jag göra med mitt barn? Liksom, sitter bara med datorn. Liksom, som förälder vill man springa ut och leka i skogen. Liksom, för det är väl jag gjorde. Liksom, leka med pinnar istället. Och det är mycket bättre. Men hans poäng är bara att man ska liksom försöka förstå, de kommer leva i den digitala världen i framtiden. Det är deras värld. Liksom. Man ska snart försöka sätta sig in i det och försöka liksom lära sig om det, för att det kommer bli liksom den verkliga världen för dem.
Men när du investerade i de här Mutate, var det då för att du trodde på sektorn som allmänhet, eller för att det var underskattad teknik, eller var det något specifikt med företaget? Liksom?
Men det är en kompis som har startat, så att det är dels personberoende att jag gillar honom och jag tror på honom, och men sen också att jag tror på tekniken liksom, och framtiden för den tekniken.
Nu ringer Martins telefon. Jag antar att tiden börjar rinna ut här.
Nej, det är ingen fara. Det är brorsan. Så att
jag tänkte, vi kör ett sånt här lite svårt beslutspar. Vad tror du mest på? Olja och oljebolag härifrån, eller att euron finns kvar i 10 år?
Oj, den var svår. Det var inte enkelt.
Du behöver inte svara på det ena eller andra. Resonera lite kring oljebolag härifrån närmaste året, åren.
Ja, jag tror att på ett par års sikt eller något års sikt tror jag oljebolag kommer vara bra ändå, för att det kommer bli så stor utsakning. Man kommer liksom, många av de här shale-bolagen kommer konka, så det är ju inte lönsamt och använda shale-tekniken när oljan är under $40 liksom, så att det kommer bli en enorm utskakning, och många av de här bolagen som överlever kommer klara sig, bli väldigt framgångsrika liksom, sen kommer oljepriset tror jag stiga med tiden liksom, med tanke på all inflation som skapas. Ja.
Många som annars tycker att det är en manlig bransch, inte tjejbolag. Okej. <Okay. laughs> Euron då?
Ja, nej, euron är svår. Alltså, jag är inte jättepositiv till EU liksom, egentligen. Jag tror att det är en... Jag förstår hela grunden med EU, att det var fredsprojekt och man vill inte ha till världskrig och det här liksom, men det är väldigt svårt att få alla länder att samarbeta liksom, och få ihop det ekonomiska liksom.
Det verkar ju som att man försöker utnyttja den här krisen till att få ihop en fiskal union. Det verkar faktiskt till och med som att Tyskland är inne på den vägen, tycker jag. Mm. Du verkar inte riktigt hålla med.
Jo, nej, men jag kan för lite om det bara. Alltså, det är första gången jag hör det, men jag hade snarare sett mig på att det finns en risk att Tyskland bryts ut liksom, och liksom inte vill vara med i det här längre, för att det är för många liksom, nationer som freerider här liksom, och Grekland, Spanien eller Spanien och Italien och de här liksom.
Alltså, jag förstår och håller med, för det borde vara så att de är trötta på att betala för alla. Samtidigt så är det liksom, det är någonting som är ruttet här liksom, i Danmark och Tyskland, som gör att tyskarna tjänar ändå på att valutan totalt sett hålls nere, och att det skapas en fattig rik beroende dynamik inom EU, och ska du slippa en total bankkollaps, då måste makten över hela regionen centraliseras. Alltså jag har inga klara tankar heller här.
Ja, nej, men det är första gången jag tänker om banorna, men det kan ju mycket väl stämma. Ja.
Och här var en lite som en uppföljning, här var en lyssnarfråga. Vilka nordiska länder tror du på framöver?
Jag har ingen direkt jätteåsikt där faktiskt.
Kan jag fundera på vad gör de egentligen? Alltså Norge, olja, Danmark, vad är det, jordbruksprodukter?
Pölsekorv.
Pölsekorv, kanske lite diabetes och shipping. Ja, precis, de har också shipping, precis som Norge. Finland, ingen som vet vad de gör. Knivar.
Ja, precis. Nej, jag vet inte. Alltså, jag tror vi kommer få enorma problem med liksom, för att vi inte har tillräckligt med el, för att vi lägger ner så mycket produktion liksom, och ska gå över till liksom, förnybart och sånt där. Så det kommer bli problem att hänga med liksom, i tekniken.
Sverige har ju en väldigt hög andel tech-entreprenörer och tech-företag per capita. Väldigt, väldigt hög. Men problemet är ju när skatterna är så höga. Varför ska de inte sticka någon annanstans liksom?
Precis.
Och det är lite som vi var inne på där tidigare med den här stora trenden med nationalism jämfört med kapital som åker vart som helst liksom.
Ja, exakt.
Och det där tycker jag, ja, det är ju verkligen ett centralt problem för Sverige som inte våra politiker verkar bry sig om.
Nej, absolut. Absolut. Det är så det är.
Jag tror att det är, alltså Sverige generellt sett är ändå ganska ansvarstagande när det gäller statsbudget nu när resten av världen inte är det. Är det en fördel eller en nackdel? Alltså förr i tiden så skulle jag direkt sagt det är en jättestor fördel för det innebär att vi kommer att ha starka statsfinanser i slutändan. Men nu om man går mot en reset då kanske man tappar mark om man inte blåser på som alla andra nu.
Ja, kanske. Jag tror ändå det är bättre att vara, liksom, att vara ansvarstagande och liksom ha sina finanser, ordning på sina finanser liksom, och det tror man kommer liksom gynnas av i längden, men det är ju väldigt svårt att säga om självklart. Liksom, men det...
Jag tycker att vi har fått med precis allt vi vill få med. Hur är det på din sida?
Ja, nej, men jag, ja.
Du vill inte säga någonting negativt nu när du har varit så positiv hela tiden?
Jag har varit positiv nu. Det känns skönt att det var så här, inget deppavsnitt i alla fall. Det är ju alltid roligt.
Ja, men jag kommer ändå på två till frågor här åtminstone. För det första, har du gjort några fler investeringar utöver de här Mutate?
Ja, jag har generellt börjat dra ner på mina private equity-investeringar. För jag har insett att jag är inte är speciellt bra på det. För jag är lite, så här, lite naiv och tror bäst av människor och tycker alltid att allt låter så himla bra liksom, och gör inte de här liksom, djupgräva som alltså, ställer de här svåra frågorna och liksom, verkligen försöker hitta de svaga punkterna. Så att jag tenderar att investera för mycket, men nu har jag i alla fall dragit ner på det. Men det är en investering jag har gjort som, och det är en sån här vegetariskt kött som jag tror kommer bli jättestort med tiden här, Meatless Farm heter de. För att jag tror att hela coronakrisen kommer skapa problem för hela djurhanteringen, så att vi kommer gå, den här trenden fanns ju redan innan liksom, med miljötänket att gå ifrån liksom, köttproduktion och sådär. Så att det, vegetariskt kött tror jag mycket på i framtiden.
Är det några fler affärsområden som du tror på sådär? Det var intressant i alla fall att följa.
Men det var just
har du sett de här elektriska cyklarna som finns ute på gatan? Du kanske vill investera i sånt?
Jag kör mycket sånt själv, så jag älskar dem där. Liksom, jag har sagat till dottern till allt det där till skolan, tycker det är skitkul. Liksom, men man har ju svårt att se hur alla ska överleva där. Men det är roligt.
Ja, men någon global aktör lär väl konsolidera alla de
andra? Ja, precis. Absolut. Ja, men det kommer nog inte försvinna.
Vad skulle du ge för råd till en ambitiös 25-30-åring? Vad skulle du själv vilja höra om du var i den åldern?
Ja, men det är egentligen de här, alltså det är inga revolutionerande råd, men som jag pratade om tidigare, att följa sin passion och försöka att inte lyssna på så mycket på vad andra tycker och tänker. I den åldern som är väldigt liksom, man, det är så otroligt viktigt vad andra tänker och liksom man är så orolig för att göra fel och man ska snarare använda den tiden till att ta risker, göra misstag och lära sig de riskerna och den stora risken är att, liksom, att inte ta risk i den åldern, så att försöka gå sin egen väg, tänka oberoende och även tänka långsiktigt. Alltså det är väldigt lätt att fokusera på kort sikt, vad kan få bästa lön någonstans, vilken bransch ska jag vara i, liksom, hur ska jag komma fram här, utan mer tänka på, är jag på rätt väg, är det här en kul process, tycker jag att det är kul att göra, är det här någonting jag tänker med resten av livet, och inte tänka så mycket på liksom, om man tjänar pengar eller om det går bra just för stunden liksom, utan snarare se det på som en långsiktig liksom, journey att man ska ha kul i själva processen, inte bara njuta av liksom, utfallet av processen, liksom, om det är liksom, hög lön eller vad det nu är. Liksom, men
det här låter nästan som att du tar tankarna eller inspiration från Epsteins bok Range. Har du läst den?
Ja, jag har läst den. Jag tycker den är bra. Den är riktigt bra.
Är fantastiskt inspirerande när det gäller just de sakerna du pratar om, hur man liksom, ska experimentera sig fram till en bred kunskap och vad man gillar.
Precis, jag tror mycket på det här. Trial and error, helt enkelt testa. Jag testade ju massa olika saker liksom, för att man vet liksom, innan man testar så vet man inte riktigt och det är ett bra sätt att man kan alltid hoppa vidare och göra någonting annat liksom. Det kostar inte så mycket liksom. Det är alltid bra och trial and error är en väldigt bra metod.
All right. Tack så himla mycket Martin för ännu ett inspirerande avsnitt.
Jag hade en sista bra citat just på hela den där liksom, tips till 25-åringar så ska man försöka och Shaughnessy hade det citatet: seek to learn that which cannot be taught. Det är något man ska liksom, eftersträva liksom, att försöka lära sig någonting som är svårt att lära ut liksom. Och kan man hitta det unika, du kan bli bra på någonting som inte går att lära ut liksom, så kan man då har man en bra framtid tror jag.
Om du inte kan lära ut det, då har du inte förstått. Feynman säger annars.
Ja, precis. Ja, men så är det för sig också. Men, ja.
Ja, men det är bra tips i en framtid.
Ska du skjuta hål på mitt bra citat här nu?
Sorry. Jag är inte så bra på det här med intervjuer.
Feynman-citat.
Ja. Feynman mot O'Shaughnessy, ja, jag vet inte.
Ja, det är Feynman, det är i och för sig grym alltså.
Okej, okay. Men då har du lyssnat på 25 minuter och lite till. Tack.
Tack så mycket.
Stort tack. Tack för att komma.
Och vi får heller inte glömma att tacka den eminente Alexander Marton som sköter ljudbilden i det här avsnittet.